Jul och nyår, ja, man har inte riktigt koll på vilken dag det är. Du är väl lika dagvild som jag, tänker jag, Svensson. Men måndagar, det är ett säkert kort. För vi är tillbaka med ännu ett avsnitt av Sanne och Svensson. Den här gången, jubileum faktiskt. Avsnittsnummer 50.
Ja, och vad tänker man på med nummer 50? Ja, det finns faktiskt en hel del spelare som har haft det tröjnumret genom åren. Men jag plockar fram lite doldisar till att börja med. Axel Blomqvist i Osby IK har väl en historia bland annat i Pantern och Södertälje. Vi har Alexander Salin som har spelat och spelar i Södertälje. Vi har Ragnar Karlsson, gamla Västervik- och Linköpingsspelaren. Matt Nickerson känner nog inte många igen, men det var en slagskämpe i Malmös lag för 10 år sedan ungefär. Erik Lindström, legend i Nybro, spelar med nummer 50. Vi har Rickard Pawlikowski, HV Mora, spelar med nummer 50. Och så har vi Viktor Lang som spelar med nummer 50 när han spelar i BIK Karlskoga. Brussa till Oskar Lang.
Osby, de har en härlig dialekt. Jag spelade med Magnus Åkerlund från, i Timrå, han var från Osby. Han skulle sätta upp ett telefonabonnemang hemma i sin lägenhet. Och då ringde han då till Telia, om det var det här fallet, så sa han: det är Magnus Åkerlund. Och då sa de på Telia: Magnus Åkerlund. Nej, Åkerlund. Ja, Magnus Åkerlund. Han hade svårt med det där. Men han hade inte 50, han var i alla fall en bra målvakt. Men andra 50 i svensk hockeyhistoria: Sebastian Eriksson, nuvarande kapten i Färjestad. Johan Matti, Mr. Backcheck, skrev de på Twitter. Altonen, ja, det var väl inte hans starkaste sida. Tobias Ekberg, Daniel Sondell och Andreas Jämtin. Juniorkronorna förlorade mot Finland i lördags och därmed är JVM ett avslutat kapitel. Jag får känslan, Johan, att du är ingen sån här JVM-nörd som sitter liksom så här och brinner jättemycket för den turneringen.
Nej, men jag ser matcherna, det gör jag. Det gör jag. Men jag håller ganska låg profil om det i alla fall.
Ja, det hedrar ju dig, för att jag har gjort JVM på plats 3 gånger. Och journalister, alltså det är många som tappar fattningen i det här med junior-VM. De tappar ju allt, journalistiskt, moraliskt, kompass. Står och gör high five med spelarna i gången och pratar om att de bygger om. Det är liksom, det har ju fått en sån enorm hype den här turneringen.
Ja, det börjar ju i Pardubice, tror jag de spelar i där 2007 skulle jag säga. Eller kanske året innan Leksand Mora där börjar väl den här JVM-hypen skulle jag säga. Sen nådde väl någonstans sin peak 2012 och så, när de vann, och så var det UFA där året efter var de i final, och så var det Malmö-turneringen 2014. Sen tycker jag ändå inte att det har nått upp där riktigt i den hypen. Jag tyckte att det verkligen var i topp då, och då var det väldigt bra årgångar. Det var 94-orna som hade sin sista 93. Säsong.
Ja, precis. 93, 92, 93, 94 var ju riktigt bra årgång. Men jag fick ingen riktig känsla för det här laget. Jag gick inte igång på det, och det är tråkigt. Två av de största forwardstalangerna vi har haft på väldigt länge, och ändå liksom, jag brann inte, det sög inte till i magen i år.
Nej, men har inte det lite grann med att göra att luften gick ur lite grann när Carl Henriksson och William Eklund försvann? Nu var ju inte de hela laget, men...
Jo, men ändå, när turneringen är igång så brukar man ändå vara så här: fan, JVM, det är liksom, nu ställer vi klockorna. Och jag har inte gått igång på det i år, och jag var inte jätteförvånad när de förlorade mot Finland heller, för jag tycker inte att Sverige har speciellt så jäkla bra lag heller.
Nej, jag skulle säga det att när de torskade den där första matchen i gruppspelet mot Ryssland, så kände jag bara...
Var du vaken då? Var du vaken då?
Ja, jag såg faktiskt den matchen. Jag såg inte USA-matchen på nyårsafton, men jag såg den andra matchen, vilket la mig till helvete för sent. Men då kände jag bara att nej, men det var nog ändå bra att de fick den här torsken i gruppspelet, så att vi kan slippa det här förbannade snacket om att de har den långa sviten i gruppspelet. Och har de vunnit en gång? De har vunnit hela mästerskapet en gång sedan den här sviten tog fart.
Två medaljer de 7 senaste åren till exempel.
Ja, men precis. Och det visar ju någonstans att gruppspelet inte betyder någonting. Men här sa du ju ändå att juniorkronorna inte var det laget de har varit tidigare, att de inte höll samma kvalitet, och det visade sig också mot Finland. Första perioden var ju riktigt bra mot Finland. Riktigt.
Ja, då kände jag, men kul, nu är det, men sen föll det in i det där, det kändes som bara en tidsfråga innan Finland skulle både kvittera och avgöra den matchen. Sen att det sker så sent, det är ju jättetråkigt, men sen är det för jävligt också att folk då, som vi fick läsa i tidningarna här i söndags, att folk tar sig friheter och hota och kasta skit på spelare och ledare och sådär. Det är bara dra åt helvete. Vad är det för idioter?
Ja, nej, men det där är ju... Alltså jag orkar inte ens prata om det egentligen, men alltså jag fattar inte vad det är som gör att folk tappar fattningen just under de här turneringarna.
För det är, men kan inte så vara lördag kväll?
Jo, men det är inte så många som tappar fattningen för att Sverige skulle förlora en kvartsfinal i ett vanligt VM.
Nej, men det är någonting med juniorhockey, som jag sa. Folk tappar allting, och det är respekterade journalister har gjort det också som tappar allting. Men du, vi lämnar JVM. JVM-bubblan får ju i alla fall de svenska spelarna lämna nu. De flög hem, om jag förstått det rätt. Hans Abrahamsson och Aftonbladet skrev att de skulle lämna i söndags igår. Vilket lag är det som tjänar mest? Vilket är det som är mest behov i SHL, Hockeyallsvenskan, av att få tillbaka sina spelare?
Ja, det är ju ett lag som sticker ut där definitivt. Det är ju HV71 som, och de behöver väl lite ungdomlig entusiasm. De behöver kroppar. De behöver folk som bara går in och kör. Det är väl det, den uppfattningen jag får av att de behovet av de spelarna.
Men du har inte fattat någonting. Du har inte fattat någonting.
Nej, varför det då?
För HV71 spelar bäst ändå.
Ja, det gör de ju visserligen. Jag hörde,
men du såg ju HV här i den gångna veckan. Vad ser du av HV71 nu när du har sett dem mot Malmö?
Nej, men jag ser ju ett lag som är helt... De saknar ju helt... jag ska inte säga idé, för det finns ju säkert någon idé med det, på det sättet de vill spela. Men de saknar ju helt... de vet inte vad de ska göra, spelarna. Känns det som i alla fall. Att det är bara skvätt med puckar, och de slår sina crosspassningar och så missar de passningarna då... Då händer ingenting. Jag tyckte de var totalt nedstängda mot Malmö. Och den uppfattningen har jag fått varje gång jag har sett HV71 spela i år. Jag har liksom inte sett någon förbättring någonstans någon gång.
Nej, och nu är de alltså 27 spelade matcher, 27 poäng, i snitt en poäng per match. Det är ju så dåligt så att med det laget så är det ju... Det är ju det laget som har underpresterat allra mest, Brynäs inkluderat. Brynäs har ju då 22 poäng på 21 matcher. Men vad framtiden då? Vad värvningar, få tillbaka JVM-spelare, sparka? Vad finns det för lösning där?
Nej, men om vi tar den här med sparka tränaren, som är en naturlig del av HV71s identitet genom åren, att man sparkar tränare. Man har en ganska stark tradition med sparka tränare.
Ja, du skrev lite raljant tweet där i lördags. Hade han hetat Andreas, eller HV:s tränare hette Andreas Johansson, Kenta Johansson eller Ulf Dahlén, hade han fått sparken?
Ja, men lite den andemeningen i alla fall. Att jag undrar var de hade stått i dagsläget om tränaren haft det namnet. Och sen ska man ha respekt för den säsongen där. Nu har de jobbat ner sitt minus från 50 miljoner till 14 miljoner här, sa Agne Bengtsson i en medlemssändning. Och men det är klart att sparkar man ut en tränare så blir det ju kostnad ytterligare. De har ju ändå dragit på sig även Stefan Lillis Lund i tränarstaben med, jag vet, det är väl kanske inte den högsta kostnaden, men det är trots allt en kostnad man har dragit på sig ytterligare. Man har ju redan gjort draget i tränarstaben, men nästa drag borde ju nästan vara att det blir Lillis som blir the man i båset, så att säga.
Tror du då, om Lillis blir the man, tror du att HV sparkar Ram, eller tror du att man bara låter, att vi utifrån låter tro att Ram fortsatt är tränare, eller tror du faktiskt att Johan Hult sparkar sin och Davidsson sparkar sin kompis Ram?
Nej, det är det. Jag har så svårt att tro, men jag mötte Johan Hult här på matchen under helgen, och jag tycker att de är inte tuffa just nu, det kan jag säga. Alltså de brukar ändå ha ganska, jag ska inte säga hög svansföring, de är ju ändå så,
ja, men lite, liksom. Men lite ändå, de har ju ändå varit ett powerhouse många år.
Ja, visst, de har ju all rätt att göra det, men alltså nu är det skakigt, nu är det jäkligt skakigt. Men jag måste ge Johan Fred, som jobbar som presschef i klubben, en jäkla låg för att han säger... Vi ska fejsa allting, det sa han till mig i pausen. Ja. Vi ska inte smyga undan någonting överhuvudtaget i det här läget. För det kommer bara bli värre, och det hedrar honom något fruktansvärt.
Ja, men det är ju klass rakt igenom. Och vi satt ju för en vecka sedan och då sa jag, Linköping, det är ingen räddningsplanka, de förlorar inte, du vet, och så här. Och samma vecka satt jag och sa att Djurgården, ja, det är tre, de har tufft schema, 7 av de 10 nästkommande matcher på bortaplan där man har haft problem. Djurgården går då och piskar upp, ordagrant piskar upp Linköping utan Robban Olsson i båset, utan det var Mikael Håkansson tillbaka, och Linköping har ju fallit som en sten den här veckan.
Ja, det ska bli intressant att se vad Linköping, hur de tar sig an det här nu, för att nu har du ändå, det hade ju någonstans vänt, men nu har du gått tillbaka lite, och det är de här utländska spelarna, de driver inte riktigt laget med Palve. Nu gjorde väl Ojamäki något mål här, men det är ju inte riktigt det här driva laget.
Nickele?
Ja, Nickele skulle väl ändå vara, men jag vet inte riktigt vad han uträttar.
Ge ett snabbt betyg på Niklas Pajen Perssons värvningar den här sommaren.
Svårt, det, men
det såg, alltså vi var eniga att Linköping, de lastade ju på, det kändes som att fan, de har liksom stärkt upp centersidan, backsidan, Linköping är bra, men
ja, visst är det så, men tittar man på vad han har tagit in för målvakter, så har man ändå fått ett bra utfall på Lundström, men Lundström är ju en tvåa, det är ju Rynnes som är ettan, men den är ju otacksam, den värvningen, så den tycker jag inte känns riktigt okej att såga, för att han var så jäkla desperat och behövde ha in en målvakt innan seriestarten. Men tittar man på vad han har fått ut av Nickele och Palve, och jag vet att de har lastat in duktigt med deg på Palve till exempel, så har de inte alls fått ut det. Men å andra sidan så tycker jag att Marcus Ljung-pengarna, som visserligen är väldigt höga, har ändå varit bra investerade pengar.
Men du, fan, jag har aldrig sett dig så avslappnad och laid back som du sitter nu. Det är underbart att se.
Ja.
Du sitter ju faktiskt på ett hotellrum i Linköping, och nu ska du ju jobba med den matchen då, Malmö mot Linköping.
Ja, men precis. Jag sitter här och då sitter jag med de fina gardinerna här bakom mig.
Kan du prata, få höra mer, vilken dialekt?
Ja, visst var det fin östgötska jag fick till där. Jag sitter med fördragna gardiner och lite kuddar här som döljer micken på bästa sätt. Men gardiner var ett bra ord att säga på östgötska.
Ja, få höra mer då, få höra något mer.
Ja, men jag kan inte säga det så. Nu sa jag det bara lite spontant så där, men jag kan säga gardiner i Linköping.
att du är vass där, alltså. Det är bra, det är bra. Men du har rätt. Din arbetssituation nu, eftersom du följer ju Malmö, som alla vet, det är ju mycket matcher som du har. Du var Gävle, du är Jönköping, Linköping. Det är liksom, det måste vinna matcher för Brynäs då, när du såg den, HV, Linköping, för Malmö för den delen. Brynäs, är de på gång?
Jag tyckte ju att de var på gång av det jag såg av dem här i veckan när de slog Malmö. Men då ska man ju säga det att Malmö var ju väldigt sega efter starten. De har ju strukturerat om rätt mycket sitt lag och fått in några ganska sega jänkare, tycker jag, som inte har spelat hockey sedan i mars. Så man får ju ha lite respekt för det också. Men då tyckte jag ändå Brynäs kom ut och körde som satan i den matchen. Men, och sen vann de ju mot Färjestad borta på det. Men sen gjorde de väl en tveksam insats mot Leksand hemma när Leksand vann skotten totalt överlägset. Och jag såg Leksingar som kallade Brynäs för det absolut sämsta laget de har mött den här säsongen. Så det är ju, det kan ju bli rätt mycket upp och ner.
Jag älskar den ödmjukheten, du vet, när det är den rivaliteten som finns, så ska man verkligen så här strö salt i såren, att det är liksom det sämsta laget vi har sett. Det är ändå, det tillhör supportskapet.
Ja, men alltså det är klart att man vill strö i dem det saltet, och det är ju ovanligt för Leksingar att få göra det på Brynäs. Jag menar,
ja, men det är fan värda. Det är de värda. Alltså allvarligt.
Ja, ja, alltså med tanke på allt skit som Leksand har gått igenom i 20 år, och så får de ligga vad kan de ligga för Brynäs i tabellen? Det är väl nästan 20 poäng eller någonting.
Men du, en sak som jag reagerade på när jag såg Brynäs mot Malmö, glädjen. Såg du när Brynäs gjorde mål?
Alltså, Anton Rödin, såg du hans face?
Ja, facet, fighting. Alltså det var på riktigt. Ja. Jag varit nästan smittad. Jag satt framför tvn och kollat. Oj, 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 kände jag.
När du sa smittad och Brynäs, så tänkte jag på något helt annat.
Ja, jo, visserligen. Men jag har klarat mig peppa från den covid-smittan.
Ja, men det har jag också gjort. Alltså jag måste säga att jag är extremt noggrann. Men vi ska inte prata så mycket om coviden. Men jag håller med dig om att Brynäs verkligen hade fått in en sån fighting där i laget. Men Brynäs stora uppgift här kommer ju vara att hålla det över tid. Det blir jättemycket matcher och... Man har Bertilsson borta, man ska orka hålla upp det. Det är klart man orkar hålla upp det om man får poäng in på kontot. Men kommer man in i en ond spiral och det är tajt med matcher, man känner att det glider iväg för dem, så är det nog inte så lätt att ha det där fight-ansiktet varje omgång direkt.
Det är ofta lätt att snacka krislag, lag som har underpresterat sett till förväntningarna. Men om vi vänder på det, Växjö. Maktdemonstration mot Malmö till exempel.
Alltså, ja, mot Färjestad. Mot Färjestad där innan.
Oj. Det var liksom, det var här i Växjö. Vi går för guld. Det var den känslan.
Ja, men jag skrev faktiskt redan tidigare i höstas att Växjö har blivit lite Växjö-tråkiga igen. Och de var ännu bättre den här gången. Det var bara en månad sen som jag tyckte att nu har Växjö blivit Växjö-bra igen. Och nu var de ännu bättre. De bjöd ju inte på en millimeter ute på isen. Det var ju fullständigt täckt överallt. Och jag var sjukt imponerad. Och nu får de in lite nytt folk också. Så de breddar ju upp på klassiskt Henrik Evertssons sätt. Som man har sett att de har gjort varje år de har tagit guld tidigare också.
Och Växjö värvade ju Christian Folin backen. Och Brandon Gans tror jag vi får säga. Vi får säkert på fingrarna här framöver. Men det har vi alltid att förbättra. Och det han, värvningen av Gans han då inte mer än landa i våra inkorgar innan du börjar bygga Växjös lag. Och det är rätt imponerande lagbygge de sätter upp.
Ja, det får man säga. De har ju en kedja som verkligen fungerar där med Drury och Pettersson och Kalof som man fick ihop. Sen har det varit komplementet till Robban och Gynge där som de... Jag tror i alla fall att de ska sätta in Gans där. Och sen har du ju med Pontus Holmberg, Marcus Sylvegård och Fredrik Karlström. Och sen har du en fjärde där Josen får leda laget. Och så får det väl bli Martin Lundberg och Ludvig Nilsson på varsin kant där. Och så kan man väl tänka sig att Emil Forslund blir 13:e forward. Vilket då tyvärr innebär att Viktor Stjernborg åker längre ner i laget och är utanför.
Och en som åker ännu längre ner i laget är ju Jakob Forsbacka Karlsson. Och då fick jag en fråga från Johan Spåls. Vad händer med JFK i Växjö?
Ja, alltså vi har väl varit på och nuddat vid honom tidigare. Men nu hamnar han ju verkligen i en jättejobbig situation. Och jag tror ju att han är nummer 14, nummer 15. Nu har de bevisligen rankat Stjernborg före honom. Och J20-serien pågår ju inte, så att de har ingenstans att spela Stjernborg om de inte spelar honom i A-laget. Så att jag tror att... Det blir fortsatt frysbox för honom om inte han hittar någonting annat. Då det känns som att han kanske behöver göra någon form av uppoffring lönemässigt och helt enkelt ge med sig och säga jag struntar i halva lönen för att få spela någon annanstans. Och var någon annanstans är, det vet inte jag, om han ska spela i Modo eller om han ska spela i Tyskland eller var det nu är.
Ja, jag hör också Växjö där att det knorras lite. Det är klart att spelarna vill ju ha så bra lag som möjligt för att få vinna, men och såklart när man värvar det till en billig peng, men det är fortfarande så att Växjöspelarna har varit eller kanske till och med är permitterade, har gått ner i lön. Och då visst att de här toppspelarna kanske säger ja, men det är kul, men de här som hamnar längre och längre ner i laget får mindre och mindre istid. Men de har ju faktiskt indirekt betalat för den här värvningen som man gör.
Ja, alltså du tänker på sådana som typ Martin Lundberg som bevisligen tjänar 100 000 i månaden efter att han fick en bot här under veckan.
Ja, typ Martin Lundberg, typ Jakob Forsbacka Karlsson, Forslund, Nilsson. Ja, Josefsson är ju alltid fjärde center och är kanske den bästa fjärde center, men du är med på vad jag menar.
Ja, men visst jag förstår det, men det blir ju en väldigt knivig situation och man får ju någonstans lita på att de har tagit dialogen med spelarna. Jag känner mig nästan lite less på all sån här diskussion, men jag förstår att den ska förekomma och jag förstår ju de spelarna som blir trötta på det. Men å andra sidan kan man ju vända på det. Om inte Henrik Evertsson hade plockat in en spelare och det hade blivit lite skador och man hade hållit på att överbelasta en massa spelare, vad hade de tänkt då? Men vi tycker vi spelar för mycket, eller vad är grejen då?
Nej, men absolut. Men är det här inte lite klassisk Henrik Evertsson-värvningar? Känns det inte som att ett bra lag spetsas till och får en då eventuell raketutväxling här i slutskedet av säsongen.
Ja, alltså verkligen. Jag skulle säga att raketen är redan högt uppe i luften, så det finns inte mycket mer raket att ta av det, utan jag tycker de samlar ju poängen på löpande band här i Växjö. Nu blev det ju förvisso bara en poäng mot Djurgården, men de kommer fortsätta flyga, om man säger så, tror jag. Men nu pratar vi ju forwards här, men även på backsidan så kommer det ju naturligtvis hända grejer här nu när Folin träder in i laget. Du har ju en spelare som inte spelar speciellt mycket eller spelar alls överhuvudtaget, och det är ju ändå Linus Nissen. Och där hör jag ju att där är flera allsvenska lag som redan innan de värvade Folin hade blivit erbjudna honom. Jag vet att bland annat lag som Södertälje, Modo, Västerås, Västervik har också fått erbjudande om att plocka in Linus Nissen resten av säsongen. Så att det är klart en sån spelare hamnar ju lite i kläm, men man kan ju se det som att för Nissen, som ändå var bra i Modo tyckte jag när han klev in där i slutet av förra säsongen, att det kan vara viktigt för han har väl ett utgående avtal, så det ligger i hans intresse att spela mycket hockey också.
Ja, och han måste ju ner och vända nu i Hockeyallsvenskan och kanske då få en hel säsong, avsluta säsongen här i år och få nästa säsong, kanske ytterligare en säsong för att någonstans få fäste. Så att jag hoppas att han får till en bra lösning redan den här säsongen säg kanske Västerås eller Modo för den delen, eller någonstans han kan få fäste nästa säsong också, ytterligare en säsong för att studsa i sin karriär. Han har stått och stampat och inte fått istid i Växjö där konkurrensen är för tuff för honom.
Men du, Växjö, de åkte faktiskt på en torsk, eller de tog en poäng här mot Djurgården. Ett lag som du i alla fall inför säsongen såg som ett bottenlag. Och det ska väl jag erkänna, att jag såg inte dem som något lag direkt på övre halvan heller. Men nu har de tagit de här bortasegrarna som vi pratade om förra veckan. Som att vi var lite rädda för att de gick in i ett tungt skede med 7 bortamatcher på de 10 närmsta. Och så går de bara in och slår Växjö borta, slår Linköping borta. Vad känner du när du ser Djurgården?
Imponerad. Tycker att om vi delar upp det i två delar. Nummer ett, så har man ännu inte förlängt med Robert Olsson. Och jag tycker att Robert Olsson får ut väldigt mycket av sitt lag i stort sett varje år. Det var väl en 4 år sedan, tror jag tippade Djurgården 12 eller något sånt här i tabellen, och de kom tvåa. Det säger vi kanske lite mer om mig än Djurgården i det fallet. Men jag tycker Robert Olsson gör väldigt mycket bra. Han får ut mycket av laget. Han har ett stort förtroendekapital från laget. Han är en smart taktiker. Att Djurgården i det här läget inte har förlängt hans kontrakt. Om jag hade varit Djurgården hade jag varit skitorolig, för att han kanske väljer att sticka till schweiziska ligan till exempel. Och om Djurgården inte har för avsikt att förlänga honom, så har jag varit ännu mer orolig. Definitivt. Han gör det väldigt bra. Jag skulle kunna till och med säga att han till och med kanske årets tränare så här långt i SHL.
För just det han får ut av det materialet då, syftar du till när du vill utse honom till årets tränare?
Ja, lite så. Sen ska man också veta att sen jag satte Djurgården på en 12:e plats, 11 eller 12 tror jag satte dem, så har man ju också gjort värvningar. Och där måste vi lyfta Bobber Nardella. Jävligt skönt namn i och för sig, Bobber Nardella. Han har ju varit grym. Alltså när han kommer rättvänd med pucken, när han driver upp spelet, då är han, jag skulle vilja säga att det är nog den bästa offensiva backen Djurgården haft på väldigt länge, med och Olle Alsing och Linus Hullström inkluderad.
Oj, oj, oj. Det är på den nivån du ser det.
Ja, han är inte samma skott som Linus Hullström. Kanske inte dansar lika fint just där som man vet Linus Hullström. Men sett hur han driver upp spelet, får fart bakifrån, då tycker jag att det kanske Djurgårdens, ja, de senaste 5-6... Ja, sen skulle jag säga, sen man klev tillbaka upp i SHL igen efter allsvenska sessionen, så då är nog Nardella den bästa offensiva backen man har haft.
Nu när du pratar om Bobby Nardella så reflekterar jag över lite så här spontant. Ja, det är ingenting jag har tänkt på tidigare, men när du säger att han är bra och sådär, att du hyllar honom så här, får inte Djurgården väldigt ofta bra utdelningar på sina transatlanter? Du har René Bork som blev en bra träff, Jason Garrison tyckte jag blev en bra träff för dem, du har Matt Anderson, den sessionen han hade i Djurgården var ju det bästa han hade i Sverige. De får ju rätt bra utdelning på sina jänkar överlag, alltså nu har jag ingen så här spontan flopp bland jänkar som de har haft.
Nej, och det är väl just det som är att är det här en tillfällighet i form av Nardella, man fick förmodligen honom på bordet, inte en spelare man kanske hinner titta upp så mycket, men Djurgården är ju ändå ett lag som jobbar, de har scouter ute, de har ändå en assisterande sportchef i Tobias Persson, de har Men folk som jobbar nära en liksom sport, man vidgar sin sportsliga organisation som har, tror jag, tentaklar ut och framförallt kan kolla upp spelare. Så de har ett bra träffsäkerhet just på den. Sen kanske
jobbar inte Djurgården väldigt modernt med många olika som tittar på spelare? Det är ju inte så att Djurgården gör YouTube-värvningar och så är det bra så.
Nej, så känns det ju inte. Men samtidigt som vi hyllar Djurgården, så har man gjort en värvning i form av Dominic Bock, som säkert inte är den dyraste, men han har ju faktiskt inte tillfört någonting. Och nu när man får tillbaka Holtz, Berzelius här, jag menar, då kommer han hamna som en 14-15. Ska han då sitta kvar i Djurgården hela säsongen? Det är faktiskt svårt att se också.
Ja, men då kanske han kan åka ner och spela i tyska ligan nu då, eftersom den har kommit igång nu. Det hade den ju inte vid det tillfället.
Vid Centralplan väntar flyktbilen, en svart Saab 99. Männen kastas in i bilen och kör. Under färden försöker en av dem få upp värdeväskan genom att skjuta ytterligare ett skott i den.
Att skjuta in i en bil?
Dumt.
Inte bra. Han skjuter alltså sig själv.
I filmens värld är oftast bovarna genomtänkta och logiska. I podden Misslyckade brott hör du raka motsatsen. Misslyckade brott hör du på Podplay.
Ja, Svensson, 16 raka. Trodde du det när vi satt och poddade för en 5, 6, 7 veckor sedan, när vi sa att Oskarshamn, de hade stabiliteten. Ja, men de kanske inte kommer hålla sig i toppen. Men nej, det är ingen räddningsplanka. Nu är de alltså uppe i 16 raka förluster efter igår, när man fick förlora mot Frölunda med 5-2.
Ja, det är alltså 30,77% av en serie som de har förlorat i en rak följd.
Alltså, det är helt sjukt. Det är helt sjukt.
Alltså, ska det ens få hända? Nu har det ju hänt, men alltså, det är ju bedrövligt att det ens ska få ske, tycker jag i alla fall.
Ja, och var ska man börja? Nu har man gjort några värvningar, men fortfarande man ger bort för billiga mål. Jag vet inte, Pontus Nesén där som var med i landslaget i början av säsongen, han måste ju få spela på sitt sätt, men hur många mål ska han få ge bort? Eller gratis chanser för att liksom sätta sitt lag i skiten, helt enkelt. Någonstans måste det få konsekvenser. Nu handlar det ju bara om att vinna en jävla hockeymatch, ursäkta mitt språk, med 1-0. Jag menar.
Ja, men jag tycker de var på G att slå Växjö, de var på G att slå Luleå, sen var det bara som att de tryckte in en växel till. Nu får de alltså Brynäs på hemmaplan under veckan, och sen är det tre raka bortamatcher på det. De måste slå Brynäs, helt ärligt.
Ja, det är, alltså, tabellen är ju där den är. Liksom, det är ju en kritisk match, men då hade de ju i början av säsongen då de verkligen fullkomligt körde över Brynäs, och det kändes som att Martin Fylander, han hade läst Peter Anderssons spelsystem i alla fall. Så det är en positiv aspekt man kan bygga vidare från, kanske.
Ja, och nu gjorde ju Rickard Palmberg mål i powerplay. Jag måste bara lägga in en tweet som jag såg att Johan Gyllensten är. Jag tror inte många ute i landet känner till den här Johan Gyllensten, men han har en jäkla förmåga att fiska upp grejer. Det är en riktig nörd, så att jag vill hylla honom lite extra. En riktig sköning. Han skrev så här: Rickard Palmberg i Oskarshamn. Han har spelat 23 matcher. Han har gjort 21 poäng och det har blivit 22 förluster. Han har varit med om en seger under sin tid i Oskarshamn.
Ja, och då har han ändå, ska man säga, han har varit en injektion, tycker man.
Ja, men alltså han har gjort 21 poäng, han har ju snittat nästan en poäng per match.
Ja, det är ju faktiskt helt sjukt. Palmberg-effekten, det trodde man inte att man skulle prata om i negativ bemärkelse. Han har faktiskt varit bra, Rickard Palmberg.
Och sen får man säga det att Oskarshamn, vet du ungefär när den här förlusttrenden började? Den började faktiskt i samband med att de plockade ut de 50 fansen från hallen.
Ja, oj. Där var det ju drag.
Det var ju en av hallarna där det kändes att det var fans på plats ju.
Tror du, nu får man ju ha 8 i arenorna. Ska de inte lyfta in de här 8 mest galna, han med trumman där som stod i 3x20 och bara körde? In med han och fan välja ut sina 7 bästa polare.
Ja, jag tycker definitivt in med trumman och så in med Per Sandberg, som jag vet är en riktig jävla entusiast. Han ska in, och sen 6 man till förutom det, och så är det bara att köra, så kommer de slå Brynäs. Så att kravet är helt enkelt öppna dörrarna, Martin Åkerberg.
Ja, idag har vi tre matcher. Det är alltså Linköping mot Malmö, Växjö återigen mot Djurgården och HV71 mot Leksand, där Djurgårdens Dick Axelsson avstängt tre matcher. Och när vi skickar ut frågan på Twitter var det många som ställde, som var kritiska till den avstängningen, slowfoot, huruvida han skulle bestraffas hårdare för han var återfallsförbrytare. Men tre matchers avstängning, förvånad där, Johan?
Nej, alltså är han återfallsförbrytare på det där? Han har väl inte blivit dömd för slowfoot tidigare, va?
Nej, utan det är väl den gången han skrek i spelagången.
Ja, och man är väl inte återfallsförbrytare mer än när det är samma typ av förseelse, va?
I domen stod det att han var återfallsförbrytare, att han tidigare från, om det var den 5 oktober eller någonting. Så att det var i alla fall, de refererade till att han var återfallsförbrytare och därför fick han två matcher plus ytterligare en match.
Okej. Ja, alltså när jag ser det så här spontant så tycker jag inte det är en klockren slowfoot.
Nej, visst är det inte det. Jag trodde inte ens att det skulle bli anmäld. Jag tänkte att ja, men den borde domarna ha sett. Men jag har sett andra slowfoot som nästan har gått igenom det där silen och inte anmälts.
Ja, för mig att sen det gick en väldig inflation i det här med slowfoot, att de skulle ta varenda slowfoot, så tog de väl någon form av omtag i det där, med betoning på omtag, att du måste ta om spelaren med din hand och verkligen svepa med ditt ben, så att säga. Och han är ju på med armen, men jag tycker inte han gör den här riktigt svepande rörelsen med sitt ben.
Nej, och där har ju Martin Lundberg också i Växjö fick ju två matcher, och där tyckte jag det var mer än tydlig. Nu var inte Martin Lundberg återfallsförbrytare på det sättet och därför fick han två matcher. Men det är ju ett rejält avbräck för Djurgården såklart, för Dick Axelsson har varit väldigt bra. Men på tisdag, känn på den här matchen. Rögle mot Luleå. Chris The Sousa, han är tillbaka i Rögle. Micke får skrika i spiken i Ängelholm.
Ja, jag kan tänka mig att du ser fram emot den matchen verkligen. Men han kommer ju få säga namnet, eftersom Chris The Sousa gör mål precis hela tiden.
Då Marcus Mattsson är min kollega på Simor, han sköter statistik och grafiker. Han är ett levande uppslagsverk, och i synnerhet gällande Luleå. De Sousa hade gjort mål i sex raka matcher, och sist det hände i Luleås herrlag var 1990 när LG Pettersson gjorde det. Så gör han mål på tisdag, De Sousa, nödlösningen som folk nästan hånade och skrattade åt när han plockades in, så är han rekordinnehavare i Luleå Hockeys stolta historia. Känn på den.
Ja, då ska tröjan upp i taket.
Ja, De Sousa ska upp där. Han ska upp där.
Ja, men det blir perfekt, för att slippa någon spela med så högt tröjnummer också i framtiden.
Om Skuggan och Engman sitter och lyssnar på det här då, hur många år ska de erbjuda De Sousa? Är det liksom, pratar vi ett femårskontrakt?
Ja, det tycker jag. När är han född, De Sousa? Han är ju inte jätteung, men han är ju ung och fräsch i sinnet och kroppen naturligtvis. Men ett femårskontrakt är väl ändå rimligt. Jag vet ju att i alla fall Engman lyssnar på podden. Han brukar ha synpunkter när vi har haft något felsteg. Så att, men nu har vi ju ett rätt steg här, får man ju säga, när du kräver att De Sousa ska få ett femårskontrakt.
Han är född 1990. Så att han är fortfarande ung och utvecklingsbar. Och det roliga det här, det var ju att man bytte ju nästan De Sousa mot Noah Gunler. Och du sa väl ungefär att det var några ören plus minus, det var i stort sett jämnt. Men de har ju fått lite mer bang for the buck för De Sousa, som vi älskar här i podden.
Ja, det har de verkligen fått. Han har levererat oväntat bra för att komma in. Men han får ju spela en bra roll med Linus Klasen och sådär i den kedjan. Så att det är ju inte konstigt egentligen att han levererar.
Kan vi bara en gång för alla lägga ner det här snacket om att Linus Klasen är en flopp? Jag har läst, jag har sett, jag har hört många sagt att han har inte gjort tillräckligt mycket poäng hit och dit. Han har gjort 22 poäng på 24 matcher.
Ja, alltså
det... Jag menar allvarligt. I Luleå, med all respekt, som kanske inte har den offensiva spelidén på samma sätt som kanske Rögle har, så tycker jag det är jäkligt starkt. Det är över min förväntan.
Ja, jag tror, alltså det ljuger du inte när du säger så, för jag tror till och med du har haft det uppe här i podden att man kanske inte ska förvänta sig mer än 30-35 poäng på Linus Klasen. Och just nu håller han ju ett tempo som gör att han kommer landa på en bra bit över 40 poäng.
Ett lag som fortsätter att tugga på här i SHL. Förlorade visserligen mot Rögle med 4-0 i lördags. Det är ju Örebro. Och hur är livet efter Mattias Bromé för Örebro?
Ja, det kan man fråga sig. De förlorade mot både Skellefteå och de förlorade mot Rögle borta. Och sen vann ju en hemmamatch däremellan mot Linköping. Så att än så länge har ju livet utan Mattias Bromé ändå inneburit en poäng per match. Men det är klart att Örebro kommer nog tugga på där uppe och vara ett lag som i alla fall tampas kring topp 6-strecket, kan vi väl anta.
Men Henrik Widstrand frågar här, kommer Örebro ta in en ersättare för Bromé och i så fall när?
Ja, alltså ska de ta in en ersättare för Bromé så ser jag ju som att man bör göra det as soon as possible, så att säga. Det tror jag att det ligger intresse, men jag är inte säker på att de kommer prioritera det rent ekonomiskt att göra det, för att ja, det är de tiderna som gäller nu, utan man försöker nu hålla i stålarna så mycket det går, men det kanske kommer till ett läge där de känner att de behöver göra det. Men är Örebro ett läge där de kommer kunna utmana de allra främsta om SM-guldet, eller kan man köra på med den truppen man har? Det är ju det som är frågan.
Om vi bara ser sportsligt, är inte Örebro en ganska stor corona-förlorare? Man tänker att Örebro var rejält medvind. Man tappade Bromé. Hade det varit normala tider så hade man ersatt Bromé med en i stort sett likvärdig spelare. Och det känns ju som att Örebro var verkligen någonstans som byggde någonting. Och nu har man ju såklart som många andra fått dra i handbromsen. Men det, lite i skymundan så känns det som att de är en ganska stor förlorare på så sätt. Hänger du med vad jag menar i mitt resonemang?
Ja, men alltså de hade ju satsat med Emil Larsson och Robin Kovac och signat upp Robin Salo inför denna säsongen också. Tagit in Enrot och hade fått rätt bra flyt i grejerna. Det var, du skulle få den utväxlingen på Musito Bagenda, på Glenn Gustafsson, Gustav Backström. Alla de här skulle ju komma, alla skulle komma under samma säsong. Så att det är klart att... att de har ju jobbat väldigt många år med att rensa gamla synder, skulle jag säga. Gamla ekonomiska synder. Och äntligen skulle det vara det här året då de skulle få ta ett steg där Niklas Johansson skulle få leka ordentligt med sin plånbok och värva ihop ett riktigt bra lag. Och så kommer detta. Så att jag håller med dig om att Örebro är en stor coronaförlorare.
Vilka vinner SM-guld först av Färjestad, Djurgården, Örebro eller Luleå?
Det gör Luleå.
I år redan?
Den är tuff. Jo, det kan de ju göra. Det kommer ju förmodligen... Alltså, man svänger ju varenda vecka. Men om vi talar om den här veckan...
Det värsta är att det finns på band. Liksom, det går ju att spola tillbaka hur vi säger... Nej, Oskarshamn, det är lugnt, Linköping. Och så sitter man där och så vänder man kappan efter vinden nästa vecka.
Jo, men man är ju kappvändare utan dess lika. Men ja, alltså Luleå har definitivt chansen att göra det redan i år. Det tror jag. De har fått lite käftsmällar under säsongen. Jag tror det kan ha varit nyttigt att man har fått den här 5-0 käftsmällen mot Rögle, så att alla vet vad det innebär. De har gjort lite rotation i laget där De Sousa har kommit in till exempel. Du säger det bättre än vad jag gör. Men de har ju liksom haft sin rullians i laget. Jag tror det kommer att bli ganska lugnt i truppen. De har fått in Lysell som visserligen tillhör juniorlaget, men jag tror inte det kommer hända så mycket. Det kommer inte bli oroligt i truppen med den här säsongen, utan man kör på med det man har och så kan man kanske få tillbaka Petter Emanuelsson lagom till slutspelet.
Surströmmingsderbyt, som Christer Jonasson skulle ha sagt på Radiosporten. Modo mot Timrå igår söndag. Returmatch. Back to back. Idag är de i Timrå ikväll. Såg du matchen? Vad fick du för känsla? Och Modo seger, vad kan den betyda?
Ja, den kommer nog betyda mycket, framförallt den här segern, eftersom Modo har en riktig skitvecka bakom sig. De var direkt genomusla mot både Tingsryd och Västervik. Så att de får en seger mot Timrå, en rival där uppe på Norrlandskusten i surströmningsmäckat. Och att man får känna att man kan. Man släpper inte in speciellt mycket mål, släpper bara ett mål i matchen. Och att man får vinna, man får samla på sig 3 poäng och börja 2021 på ett väldigt bra sätt.
Många som har åsikter, tankar kring Modo, Amelia Hagström, Oskar Sandberg och Marcus Edvidsson, de frågar egentligen i samma tankar har de. Vad ska Modo göra för att vända skutan? Vad är det för generalfel i Modo? Vad är det för fel i Modo som förening? Och ser man matchen isolerat mot Timrå igår, så tror jag det är där Modo måste göra. Fy satan vad de jobbade. Jag menar, Timrå vann skotten med 42-21. Men så hårt som Modo jobbar i den matchen, det måste man fatta att man ska göra varje match. Jag tycker man har ett gäng glidare som glider runt, och Modo som förening har dålig självbild och tycker att man är bättre än vad man är, och man pratar fortfarande om topp 6. Jag har varit inne på det tidigare, det är att undvika kval. Och ska man undvika kval så måste man jobba som man gjorde mot Timrå igår. Då kan man inte åka och vara lite skön mot Almtuna eller Västervik och tycka att vi gör si och så. Man måste inse att man är ett bottenlag och jobba därifrån.
Jag skulle säga så här, jag håller inte med dig om undvika kval ska de göra, men det kommer de göra för att varken Väsby eller Kristianstad kommer ha skuggan av en chans att hinna i fatt Modo. De har alldeles för dåligt poängtempo båda två, så att jag ger inte mycket för det. Jag tror snarare att Modos målsättning ska vara att ta topp 10, att man kommer med till det där slutspelet. Man kan få vara med och jävlas lite, man kanske vinner en play-in mot säg Almtuna eller någonting. Givetvis inte genom att vara sköna, men att man vinner ett play-in och sen kanske börjar jävlas med Timrå i en kvartsfinal. Det tror jag att det är väl fullt rimligt att Modo skulle kunna få en sån utveckling på säsongen. Jag säger inte att man kommer slå Timrå över, är det 5 eller är det 7? Jag lär mig aldrig det. Men att man i alla fall kan vara med och jävlas. Jag tror att kval är långt bort. Visst har man sagt tidigare om Modo, men jag tycker ändå Väsby och Kristianstad är på en mycket lägre nivå.
Men jag tycker så här, jag har funderat kring Modo, vad ska man göra? Modo måste plocka in en tränare, slash ett bollplank, slash bollplank till Fredrik Glader. Någon person som har varit med tidigare i de här sammanhangen. För att Per Styve, han är säkert en jätteduktig tränare, men stå där med, som huvudtränare för Modo med ändå de kravställningen om topp 6 förhoppningar, och så ung och orutinerad i sin position, den är tuff. Per Styv måste ha hjälp, han måste ha ett bollplank. Jag tror även Fredrik Glader, som definitivt inte lär sitta säkert på sin position, måste in med ett namn, alltså in med ett bollplank, tror du inte det?
Hörde jag Perra Jönsson eller?
Ja, varför inte? Alltså, jag kanske är inne på något mer att det skulle kunna vara lika mycket ett bollplank för en sportchef som för Per Styv. Någon för alla att luta sig mot. Jag har inte ett specifikt namn här och nu, men jag känner att man måste hitta den tryggheten.
Ja, men att hitta den tryggheten i det här skedet av säsongen, då är det väl ändå brandmannen du får ringa.
Ja, det skulle kunna, ja, absolut. Det är ju på den nivån det ligger, men det kan ju också vara. Det kan ju vara en Anders Eldebrink som inte behöver stå på varje isträning. Alltså det kan ju vara en väldigt, väldigt rutinerad pjäs som har varit med tidigare. Som kanske inte kommer lotsa Modo in i framtiden. Men som kommer lotsa räddare någonstans och hjälpa en sån som Per Styve. Hjälpa en sån som Fredrik Glader.
Det borde ju krylla av folk som är hockeykunniga där uppe i det hockeymäckat, kan jag tycka.
Det är väl just det som är problemet, att man kanske behöver någon lite utifrån. Jag tror man ska vara försiktig med att plocka folk i närområdet som bollplank i det här fallet. Jag tror man måste ha någon röst, någon tanke helt utifrån som kommer med helt nya fräscha ögon.
Ja, Anthony Peters hade ju en bra match på Timrå när han räddade många skott och såg till att de kunde vinna trots alla Timrås skott. Och en som har varit viktig för sitt lag är ju Kevin Pollan i Björklöven. Det var bara någon vecka sedan vi satt här och sa att det är viktigt att de får tillbaka honom i spel. Och sen så blev den skadad direkt där efter en situation med Liljendal i Almtuna. Och hur ser du på den situationen egentligen?
Väldigt olycklig, mer än ful eller något uppsåt, så är det en situation som kan hända på isen. Och jag förstår att Björklövens supportrar, och jag förstår att Per Kente är jättearga, för de inser ju att det här är en skitsäsong. Det har ju mesta gått emot dem, och nu på län ytterligare skadad, kanske borta x antal veckor, någon månad, vad vet jag. Jag förstår att de är förgrymmade, men jag tycker att det är en väldigt olycklig situation, rakt upp och ner.
Ja, så de talar mer ur känslomässigt perspektiv när de ser på den situationen. För där, jag ska säga att jag pratade med Kent där samma kväll som detta inträffade, och han var ju vansinnigt upprörd, kan jag säga. Han tappade nästan det helt och hållet när han gick igång med alla sina svordomar och allting. Jag fick också lite känsla av att han pratade just med sina känslor och sin kropp, att inte en gång till, utan han menar ju då på att Tobias Liljendahl hade chansen att svänga undan. Han hade kunnat undvika den situationen.
Ja, och det är det här man kommer till, att han har alltid i världen. Ja, när Polen slänger sig till att de träffas så är det liksom 7-800 delar. Det är liksom, det är ju så kort tidsspann. Det är det här när vi pratade om late hit för ett gäng veckor sedan. Då var det mer ett uppsåt att tackla det här. Jag har ju Liljendahl, i min uppfattning, whatsoever, ingen som helst tillstymme till att försöka tackla honom, utan det är en kollision, det kan ske. Jag förstår att Björklöven och alla runt omkring är arga, förbannade, men bara olyckligt, tyvärr, tråkigt för Polen, tråkigt för Löven.
Men ska en målvakt verkligen vara ute vid egen blå linje?
Om man måste rädda en puck, om man måste skjuta iväg en puck för att förhindra ett eget mål, varför inte? Men det är ju en onödig risk man sätter sig i, och framförallt i det här fallet när han inser att oj, jag måste sätta mig, kasta mig mot ett knä för att få bort den. Då blir det ju en väldigt sårbar position.
Ja, och Björklöven, de kommer ju behöva en ny målvakt, och de har ju varit ute på marknaden tidigare. Det blev väl inte någon jättesuccé med Connor Ingram, och nu har du inte samma möjligheter att låna in NHL-spelare på det sättet som de gjorde då, utan nu måste de ut och fiska på marknaden på annat sätt. Och en målvakt som har varit i pipen tidigare, Björklöven, är ju Marcus Svensson. Nu går hans kontrakt ut här med HV71. Jag vet inte ens, har han stått någonting överhuvudtaget, Mackan, i HV?
Ja, jag tror han stod en träning i alla fall.
Ja, ja.
Det är typ på den nivån det är.
Ja, jag har sett att han har öppnat dörren i alla fall. Men Marcus Svensson är ett namn som de i alla fall har diskuterat. Jag tror inte det är något skarpt läge överhuvudtaget med Marcus Svensson. Men jag vet att det är ett namn som har bollats på bordet. Men jag kommer absolut inte sitta här och säga att Marcus Svensson kommer hamna i Björklöven. Men jag vet att de har bollat namnet i alla fall. Så att de ska ju ha en målvakt, det är ju solklart.
Som alltid på söndagar skickar vi ut på Twitter att ni får gärna komma med tankar, åsikter och frågor, och det väller in, det är alltid lika roligt. Och en som ofta är med och ställer frågor, det är Henrik Andersson. Och veckans fråga då från Henrik är: bör Färjestad kontakta HV71 om att försöka låna eller ta över Fredrik Forsbergs kontrakt, med tanke på att han verkar inte få speciellt mycket speltid i HV71?
Spontant så... Varför skulle de göra det? Ja, de har ju Viksten och de har Micke Lindqvist, känner jag, som kan stå på den positionen.
Ja, nej, det känner jag, lite så känner jag också. Och tråkigt för Fredrik där, som ändå har gjort en god del mål. Men 5-mot-5-spelet så har HV anser att han inte är tillräckligt bra. Jag har svårt att se att han skulle gå in och göra en skillnad för Färjestad, som du säger, Lindqvist, Viksten där. Sen skulle det kunna vara kanske till nästa säsong att man behöver en billig ersättare, så tillvida för Mikael Lindqvist, om han nu väljer att lämna. Nu lönerna går ner och Forsberg känner att han behöver bryta kontraktet för att komma någon annanstans. Det skulle kunna vara en lösning, men i år ser jag absolut ingen att någon av lagen skulle ha någon vinning på det.
Ja, jag tar en fråga som kom i mailkorgen från Andreas Östlund. Han skriver så här: jag har en fråga. Vad tror ni om att införa Svenska Cupen i ishockey, liknande upplägg som fotbollen har? Kan det vara något? Jag är osäker på om vi under något av de 49 avsnitten har bollat den här frågan tidigare, men nu tar vi den en gång för alla så att vi vet att vi har tagit den. Vad är din spontana känsla av att se Björklöven åka och möta Töreboda på bortaplan i Svenska Cupen?
Ja, nej, men alltså, då får man väl begränsa det kanske till att ha Hockeyettan upp till SHL då. Skulle bli väldigt kostsamt, tror jag, om du har en Töreboda i division 2 som åker upp till Björklöven eller till Umeå. Nu tänker jag att det bara är en match då, det är väl inte bäst av två. Men om man skulle begränsa det till Hockeyettan, Hockeyallsvenskan och SHL, så att, ja, jag skulle tycka det var ganska intressant ändå, måste jag säga. Sen ska det där in i ett spelschema, du har COL, du har SHL och du har respektive serier. Så jag tror att det är svårt att få in matcher, men visst hade det varit kul att se Huddinge mot Örebro till exempel.
Ja, eller Huddinge mot Vimmerby. Då kan vi väl lova att vi kör en livepodd i Björkängshallen under Svenska Cupfinalen, va?
Tänk om de skulle gå till final. Det är vilken succé.
hade du suttit på pressläktaren då, eller hade du lett klacken?
Oh, jag hade nog suttit på pressläktaren och druckit en 4-5 starka där. Och sen andra perioden hade gått in i Red Tigers och stått där och sjungit fram mitt kära Huddinge. Leksand är ett lag som engagerar. Leon Wennerholm, Arvid Bengtsson till exempel med flera har ställt frågan, hur långt kan Leksand gå i ett slutspel i dagsläget?
Frågan är om de inte kan, i alla fall, de skulle nog kunna ta sig förbi en kvartsfinal, tror jag i alla fall. Eller de får ju först och främst spela en åttondelsfinal som läget ser ut nu. Men de skulle ju definitivt kunna göra en sån säsong som typ AIK eller Malmö gjorde när man tog sig förbi någon av de stora favoriterna. Har bara Selarik och Rivik och Camper sitt perfekta stäm så kan de störa riktigt många lag. Jag ser inte det som omöjligt att Leksand till exempel kan sluta Örebro i en kvartsfinal.
Men om vi leker med att vi stänger tabellen i dagsläget så skulle Skellefteå i form av hemmaplansfördel möta Leksand i bäst av tre. Det är väl inte helt jäkla omöjligt att Leksand tar sig förbi där som du säger.
Nej, men jag menar, de slog ju Skellefteå borta från Dall för länge sedan.
Nej, men kvartsfinal. Och det som du säger, står stjärnorna rätt och Janne Jovonen är Janne Jovonen 2020, andra halvan av 2020 och inte Janne Jovonen 2021 som han var inledning mot Brynäs-matchen där. Då kan de säkert ta sig förbi kvartsfinal och som du säger, nosa kanske på en semifinal.
Tidig skriver, tack för sågningen av Otto Pajanen för ett tag sedan. Han har sett kanon ut sedan dess. Kedjan med Pajanen, Ashton och Berg kändes riktigt heta mot Brynäs.
Ja, och Pajanen har ju också fått mer istid efter att ha varit liksom petad och gör det bättre utifrån sin roll. Sen ska man också säga att vi hade ju inte förväntningar på Pajanen som att göra 30 poäng, utan det sa vi ganska tidigt, hårt arbetande. Men jag reagerade ganska tidigt på säsongen när man mötte Malmö, tror jag, andra eller tredje omgången på bortaplan, och man försvarade en ledning i boxplay. Då fick inte Pajanen spela. Då tänkte jag, det är väl därför han är i Leksand, just för den typen av spel.
Vi fortsätter på mer frågor till dig som jag tror att många vill lyfta upp. Peter Börjesson är ju den som frågar i alla fall. Bergs tackling och skallning, hur kom han undan? Alltså då menar han ju August Berg i Leksand då.
Ja, och det är ju en situation där August Berg kommer från blindside på Tommy Sallinen. Är det en tackling? Är det en kollision? Ja, jag såg att vår kollega Adam Johansson gick i taket och tyckte att det skulle vara avstängning eller anmälan. Och det var många som han fick fäste på där som tyckte detsamma. Jag tycker den är väldigt svår. Sen ska jag säga att jag har inte grottat ner mig och kollat, laddat hem den matchen som jag brukar göra med del situationer. Men det var nog en gränsboll och jag vet att den diskuterades inre längsta om den skulle upp på bordet för anmälan eller ej. Jorgen ställer en fråga här. Finns det någon plan för ett förkortat slutspel då, till exempel, för att hinna med alla matcher?
Ja, alltså man ska säga det att de har ju faktiskt inte lagt någon plan för slutspel, utan SHLs grundtanke här nu i första hand är att se till att slutföra säsongen, att man hittar flytet i spelschemat. Man ropar liksom inte ut när slutspelet ska börja. Det brukar man ju normalt sett kunna gå in och läsa i seriebestämmelserna så här års, men det kan man inte göra just nu, och det finns ju en anledning till det, att man vill skapa sig eventuell space som behöver läggas på matcher efter säsongen. Brynäs har ju till exempel två hängande matcher just nu som ingen vet när de ska spelas. De har en mot Örebro och en mot Leksand som det inte finns någon plan för, så det är mycket möjligt att de kan få avsluta i mars.
Sen är det också, hockey-VM har ju förskjutits framåt. Det skapar ju faktiskt ytterligare lite luft i schemat. Att man då i SHL skulle kunna flytta in i maj. Och jag hade tyckt det var ganska läckert. Tänk att få en sjunde avgörande SM-final den 12 maj eller någonting. Det hade varit, liksom, då är det ju vår, nästan sommar på riktigt.
Ja, jag var faktiskt i Stockholm 10 maj för ett par år sedan och såg cupfinalen mellan Djurgården och Malmö FF, och då var det ju högsommardag den dagen, så att det kan definitivt vara riktigt varmt de dagarna i maj. Ja, men vi går på tävlingen tycker jag. Förra veckan så tog du in en gäst som gjorde mig väldigt stressad, att jag var tvungen att svara på 4 poäng, så jag gjorde bort mig. Jag skyller på det, men jag var inte tillräckligt bra helt enkelt. Vi får se om du är tillräckligt bra denna veckan med vad du nu tar dig an. Jag har förberett lite frågor för dig beroende på vad du väljer, så jag ställer frågan till dig. Vad vill du ha?
Jag måste ha ett säkert kort. Det är Autostrada mot seger igen efter ditt misslyckande förra veckan. Och historiskt är jag ju skicklig på spelare, så låt mig få en spelare den här veckan.
Då bläddrar vi i blocket här och så tar vi fram på 5 poäng. Denna spelare har lirat både för Gnaget och Bayern, men aldrig för Djurgården. Det är dock ingen av de klubbarna som denna forward representerar just nu. Han är född på 1980-talet, den 1 februari för att vara exakt. Han är tuff på 5 poäng.
Nej, den är inte alls tuff. Den är inte alls tuff. Jag vill så jättegärna chansa här redan nu. Hade han spelat i AIK?
AIK och Bayern har han spelat för, men aldrig för Djurgården. Och han är född på 80-talet.
Ja, han har ju spelat för Brynäs. Om det är den jag tänker på. Ska jag våga chansa nu?
Ja, det är klart att du ska våga chansa.
Ja, jag chansar.
Ja, men kör det. Vi har fått ett svar. På 4 poäng. Forward sa jag. Poängstark. Den bästa säsongen i SHL hade han 2015-2016 med 44 poäng på 46 matcher. Han har dock gjort 44 poäng en gång tidigare. Så bra lär det inte vara denna säsongen då hans nuvarande poäng kommer räcka till 36,5 poäng. Han kommer dock slå förra säsongens skörd och är faktiskt snart där. Han har aldrig vunnit något SM-guld.
Nej, det har han inte gjort. Men nu har han ju tillbaka med sin radarpartner där i sitt
klubblag. Ja, men sluta nu. Nu ska folk få vara med där hemma också.
Det känns bra. Fasiken var bra. Ja, det känns riktigt bra.
Ja, du inleder 2021 med en riktig hybris här nu. Men vi kör. 3 poäng. Allt blev bättre när lekkamraten född samma år kom tillbaka. Antagligen är det så. Han gör sin andra säsong i klubben han spelar för nu. Han kom tillbaka inför denna säsongen. På 2 poäng. Robban betyder mycket. Han har samma nummer på ryggen som den spelare jag söker är född. Han spelade för Traktor Chelyabinsk förra säsongen. Säger man det eller? Traktor Chelyabinsk.
Ja, för 2 säsonger sedan spelade han där.
Ja, okej. För 2 säsonger sedan. Okej. Okay. Ja. 1 poäng. Denna skarpskytten vid namn Rickard är Robert Roséns radarpartner. Det är 2 av Växjö Lekers bästa offensiva vapen.
Rickard Gynge, ja, det kändes bra. Hammarby och AIK där. Jag satt faktiskt och läste om Rickard Gynge för inte så länge sedan. Så var inne på hans Elite Prospects-profil. Jag tänkte inte på 1 februari, det var ingenting jag reagerade på. Men just Hammarby, AIK, inte spela i Djurgården. Nej, den där nailar jag bra.
Det var riktigt, riktigt bra gjort måste jag säga att du tar det. Men man kan väl aldrig lura en urstockholmare då?
Nej, så är det ju faktiskt. Draftår och stockholmare, där slår du inte mig på fingrarna.
Nej, det gör jag verkligen inte. Nej, riktigt grymt jobbat. Du är väl i fatt mig och förbi mig nu antar jag. Så att jag får väl ta nya tag nästa vecka. Och vi är ju tillbaka som vanligt då. Nu är det inga helger och skit emellan utan nu öser vi på.
Ja, tack återigen för att ni är med oss vecka efter vecka. Och vem hade trott att Sanne och Svensson skulle vara i 50 avsnitt när vi stapplade runt där våra första nervösa skär tillsammans, Johan. Men nu är vi som ett gammalt strävsamt radarpar du och jag, va?
Ja, och nästa vecka siktar vi på Micke Hannula avsnittet.
Då kör vi.
Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Claes Granström.